Du lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Secnet och Qnet.
Välkommen till podden Sveriges säkerhetschefer. En podd för alla oss som brinner för säkerhet och trygghet och som vill säkra våra verksamheters affärer. Jag heter Lotta Eriksson och välkomnar idag en säkerhetschef, en informationssäkerhetschef samt biträdande säkerhetsskyddschef. Personen i fråga arbetar på en av Sveriges försvarsmyndigheter och vi säger välkommen Thomas Palfelt.
Tack Lotta.
Känns det bra att stå här?
Det känns jättebra.
Jag har läst en artikel om dig på din arbetsgivares hemsida och det är då FMV, Försvarets materielverk. Men annars är du lite av en doldis, tror jag. Stämmer det?
Ja, det kanske stämmer. Jag har väl inte valt att marknadsföra mig så mycket på sociala medier som ju är ett forum där man kan bli ganska bekräftad. Så att jag har väl hållit en ganska låg profil.
Mm-hmm. Brukar du själv lyssna på poddar?
Nej, det brukar jag normalt inte göra. Nej. Jag är ingen poddanhängare annat i det här sammanhanget.
Nej, precis. Den här får du lyssna på om, om ett tag. Du har arbetat på FMV i ganska precis 11 år. Ska vi kanske börja där, tänker jag. För det jag mest tänker på när man hör FMV, det är väl att ni levererar allt från stridshjälmar, kängor till helikoptrar, bandvagnar, fartyg, ubåtar och JAS. Och jag läste också att ni omsätter ungefär 20 miljarder kronor och har planerade leveranser på sisådär 85 miljarder kronor under de kommande 10 åren. Berätta lite om din arbetsplats.
Ja, FMV är en otroligt spännande arbetsplats. Det är ju, som du noterar, vi levererar, vårt huvuddrag är att leverera försvarsförmåga till Försvarsmakten. Och det är ju en ingenjörs tung myndighet, projekt tung myndighet. Det är stora och omfattande projekt. Det är också en myndighet som har mycket internationell samverkan. Försvarsmateriel, produktion och logistik kring det, försörjningstrygghet kräver att man har internationell samverkan, för det är dyrt att hålla på med den här typen av verksamhet.
Mm-hmm.
Och det är spännande teknik som krävs för att kunna skapa de här förmågorna och också spännande dialog med industrin om hur man ska nå de här målen för att utveckla en effektiv försvarsförmåga till Försvarsmakten.
Var någonstans i den här stora myndigheten är du placerad?
Jag sitter på säkerhetsskyddsavdelningen som är en avdelning som återfinns vid juridik- och säkerhetsstaben.
Mm-hmm.
Säkerhetsskyddsavdelningen är roughly 45 pers ungefär,
ja,
som då jobbar med säkerhet och säkerhetsskydd och ansvarar för det i FMV. Då att normera och kravställa säkerhetsskydd, kontrollera säkerhetsskyddet och även då teckna säkerhetsskyddsavtal med de leverantörer som FMV lägger ut uppdrag på.
Mm. Och hur hamnade du där då för 11 år sedan?
Ja, men då vid den tiden så befann jag mig på Regeringskansliet där jag hade liksom kommit till ett vägval där jag ville känna att jag ville gå vidare och göra någonting annat, men inom säkerhet.
Mm.
Jag hade ju haft en liknande tjänst som informationssäkerhetschef på Regeringskansliet och då dök det här upp då, att man annonserade ut en tjänst som informationssäkerhetschef på FMV, så att jag sökte och fick tjänsten.
Mm. Och ditt uppdrag som det ser ut idag, då, vad har du för uppdrag och vad arbetar du med?
Ja, det är ett ganska mångfacetterat uppdrag och jag har väl kunnat ha haft den tvivelaktiga förmånen att få själv utforma det.
Ja.
Men det är ju då att jobba med normering och kravställning när det gäller informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Det kan vara att man arbetar med att ta fram tjänsteföreskrifter i myndigheten. Och även kravställning gentemot försvarsindustrin. Och sen vara med i hur man kontrollerar informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Att ge stöd till vår säkerhetsskyddschef som tillika är myndighetens chefsjurist.
Mm.
Och också en hel del samverkan internt med våra verksamhetsområden inom till exempel flyg och marin och armé. Extern samverkan med berörda myndigheter. Och även då företräda FNV och Sverige i internationella förhandlingar gällande säkerhetsskyddsöverenskommelser mellan, det kan vara på uppdrag av regeringen att man ska förhandla ett generellt säkerhetsskyddsavtal. Eller så är det mer avgränsat till specifika projekt där, det är FNV som ingår den här typen av överenskommelser.
Mm. Det låter som ett ganska strategiskt arbete och inte så operativt. Stämmer den bilden, skulle du säga, eller?
Ja, det stämmer. Det kan hända att det blir viss operativ hantering kanske när det gäller vissa specifika incidenter, men överlag så är det ju ett mer övergripande och strategiskt arbete och den inriktningen på det jag pysslar med.
Vi kommer tillbaka lite grann till det du gjorde tidigare, men trivs du med att ha ett strategiskt arbete?
Ja, jag trivs jättebra med det. Det gör jag.
Kul. Jag är övertygad om att ditt och ert arbete har väldigt många regelverk att förhålla er till. Hur fungerar det, tycker du? Och är det du som står för efterlevnaden eller håller koll på efterlevnaden?
Du har rätt i att det är regelstyrt.
Ja.
Det är i synnerhet säkerhetsskydd, och vi har ju lag och förordning, och sen har vi Försvarsmaktens föreskrifter. Vi har MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet och vi har OSL och en hel del annat. Vi försöker omsätta de här regelverken i interna föreskrifter som ska efterlevas. Så där är vi flera som arbetar med det, så det är inte jag som sitter som någon egen påve och hittar på det här, utan vi är flera som arbetar med det, och vi är flera som också kontrollerar hur det ska efterlevas. Det är svårt då att skriva föreskrifter så att de blir begripliga, och de innehåller ju, upptäcker man efterhand, buggar. Dels kan det vara det att man har föreskrivit så att det liksom inte stämmer med hur det borde vara. Men det kan också vara att det blir föremål för tolkning, och där man då får frågor, men hur har ni tänkt här? Hur ska det här kravet efterlevas eller uppfyllas? Och då får man ju sin tankeställare, som sagt. Det är svårt.
Ja, man måste verkligen tänka både en och två gånger och vända ut och in på.
Exakt.
Vilka är era risker då, skulle du säga? Era största risker?
Jag skulle säga att det är säkerhetsprövning av personal och inte minst hur man följer upp det.
Ja.
Där har vi ju exempel i närtid på där folk har blivit dömda till livstid för att man har haft säkerhetskänsliga tjänster och inte varit lojal. IT-säkerhet, exponerad informationssäkerhet. Kompetens och resursbrist inom säkerhetsskydd, det är en ganska stor risk, och det gäller inte bara oss som myndighet, utan det jag tycker att det gäller i Sverige generellt.
Absolut, det hör vi ju ofta att det är, just kompetensbristen är enorm.
Ja, och sen också att man saknar, ute i verksamheten vill man göra rätt, men man saknar kunskap. Så att det man inte vet, vet man ju inte, så att säga.
Precis.
Sen är det också då, vi kanske kommer in på hot lite längre fram med avseende på omvärldsläget. Men jag tror jag stannar där nere.
Precis. Men vi kan ta det här med incidenter och hot och så. Berätta lite om hur den bilden ser ut.
Ja, vi brukar ju prata om hot och incidenter ur två perspektiv. Dels att det kan vara aktörsdrivet eller att det är icke-aktörsdrivet. Och aktörsdrivet kan ju vara inbrott, stöld, att man försöker ta kontakt och värva personal, explicita IT-attacker då med skadekod eller överbelastningsattacker till exempel. Icke-aktörsdrivet är ju att man liksom har hanterat uppgifter fel eller att man har slarvat bort. Man kanske har glömt att låsa sitt säkerhetsskåp. Och vi där följer vi ju upp den här typen av incidenter som både är aktörsdrivna och icke-aktörsdrivna. Så att vi har, för de icke-aktörsdrivna, det är viktigt att följa upp så att man kan liksom gå ut i verksamheten och se att här är det är det slarv av olika karaktär inom en viss verksamhet som har ökat? Vi behöver följa upp, vad beror det på? Behövs det mer utbildning eller är det att man har fått felaktig styrning liksom, inom det området då? Sen så kan jag ju inte gå in på liksom exakt liksom vilken typ av incidenter och vilken omfattning, för nej, det är ju sekretessbelagt. Men att det
ja, men alla drabbas ju, så, ja, så är det ju liksom. Men och du är inne på det, jag förutsätter att er myndighet kanske är speciellt intressant för främmande makt. Och jag förstår att du inte kan prata så mycket mer om det, men de här insiders då som man värmar, som uppenbarligen kan komma in var som helst, man gör bra säkerhetsprövningar, det kanske fungerar bra. Hur följer man upp det sen när folk har varit anställda en längre period?
Nej, men vi ska i teorin åtminstone. Ja. Sen får man se om verksamheten efterlever det. Det får vi följa upp i kontrollspåret av säkerhetsskyddet. Men man ska ju ha årlig uppföljning av sina medarbetare när det gäller säkerhetsprövningen. Mm. Därför att livet är inte statiskt.
Nej,
så att det behöver man följa upp. Sen finns det ju andra sätt liksom där man kan följa upp och mäta, till exempel om du har logghantering då, informationssystem där man kan se märkliga beteenden som man följer upp. Sen har ju, är ju folk registerkontrollerade och där då man är med liksom i misstankeregistret men även polisens spaningsregister. Mm. Så liksom, och då blir ju liksom vi avisera där om det är någonting som inte liksom riktigt stämmer.
Nej, precis. Hur får man säkerhetskulturen att genomsyra en sån här myndighet då?
En stor utmaning. Mm. Det är naturligtvis information och utbildning. Mm. Och man är skyldig att hålla på med utbildning när det gäller säkerhetsskydd. Det, är liksom det föreskriver Försvarsmakten. Vi har en hel del kvar där. Mm. Vi har utpekade en utbildningssamordnare hos oss. Vi rekryterar kommunikatörer och så vidare. Mm. Och vi har ett forum för säkerhets- och beredskapskoordinatorer som vi regelbundet träffar. Mm. Därför att de är vårt verktyg ute i verksamheten som vi har dialogen med. Men information och utbildning, vi behöver bli fler där och vi behöver ta fram en tydligare kommunikationsstrategi och plan för hur vi når ut i den här verksamheten så att man kan få den här styrningen och etablera den här säkerhetskulturen och säkerhetsmedvetandet hos personalen. Mm.
Jag tror inte att ni är ensamma om den utmaningen, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror det är ganska vanligt.
Nej, jag tror också att det är vanligt.
Ja. Du, vilka samverkar du med? Du har nämnt lite grann samverkan. Vilka samverkar du med i ditt arbete mest, skulle du säga?
Internt så är det ju naturligtvis säkerhetsskyddschefen.
Ja.
Och sen, vi är fyra biträdande säkerhetsskyddschefer och vi har ju olika verksamhetsområden och centrala staber i myndigheten. Och då har vi fördelat ut att vi har en strategisk dialog med dem per biträdande säkerhetschef. Så då samverkar jag med en par av de här verksamhetsområdena i myndigheten. Externt så är det ju regeringskansliet UD. Då är det framförallt den nationella säkerhetsmyndigheten som är där. Det är Försvarsdepartementet i förekommande fall. Försvarsmakten, MUST, Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt, MSB, FOI.
Såklart, ja.
Är med där.
Mm.
Ja.
Jag har också förstått att FMV ingår i den strategiska ledningsgruppen i myndighetssamverkan inom ramen för Nationellt center för cybersäkerhet.
Ja.
Vad gör ni där och vilken är er roll där?
Ja, det är en bra fråga. Det är så att det här uppdraget då som regeringen har givit är ju ställt till fyra myndigheter att samverka i center.
Mm.
Det är ju, och där ingår ju inte FMV, utan det finns en till överenskommelse mellan FMV, Polismyndigheten och PTS att man ska samverka med de här fyra myndigheterna som har fått uppdraget.
Just det.
Och i det sammanhanget så sitter vi med i en strategisk ledningsgrupp där man ju fatta beslut om uppdragsdirektiv för den typen av aktiviteter och uppdrag som ska drivas inom ramen för centrets verksamhet, som är ett samverkansforum. Och man fattar också beslut om att etablera olika typer av arbetsgrupper, till exempel arbetsgrupp för extern samverkan eller arbetsgrupp för juridik eller säkerhetsskydd och så vidare. Mm. Så att det är den här gruppens uppgift bland annat då. Sen har man ju ovanför, så att säga, i beslutshierarkin, så har man ju en generaldirektörsgrupp. Okay. Som ju då liksom träffas mer sällan, men som liksom övergripande fattar beslut liksom om styrningen för det här centret. Mm-hmm. Men det är ju ingen myndighet, och det är ju lite grann så där kanske ett omöjligt uppdrag ursprungligen i alla fall, när fyra myndigheter får ju uppdrag att samverka. Mm. För det blir en del utmaningar, om man ska vara lite diplomatisk. Ja. Hur ska man hantera det här med inkommande och upprättade handlingar när man samverkar? Mm. Hur ska man hantera säkerhetsfrågor och säkerhetskrav när man samverkar i ett center? Mm. Mm. Där jag vet att de som arbetat i juristgruppen har haft tuffa utmaningar att försöka klura ut det här.
Ja.
Mm, nu utreder man ju då hur FRA kan ta ett ansvar som huvudman för centret. Mm. Vilket min personliga uppfattning är att man har en huvudman. Det ger en bättre styrning av den här typen av
uppdrag. Ja.
Uppdrag ja.
Självklart. Jag vet att ni förhandlar internationella säkerhetsskyddsöverenskommelser också.
Ja.
Det låter lite snårigt, tycker jag. Hur tycker du att det går?
Ja, jag tycker att det går bra ur den aspekten att vi har god erfarenhet av att förhandla den här typen av överenskommelser, och vi har nått liksom målen, som egentligen är det att parterna till sist är överens om det här avtalet, att man liksom ingår det. Mm. Det intressanta är ju att försöka och förstå varandras respektive regelverk, organisation och system för säkerhetsskydd.
Mm.
Vi vill ju bekräfta för motparten att hur vi arbetar med säkerhetsskydd i Sverige och försöka förstå hur man gör det.
Mm.
Man kan väl säga att är man inom EU- och NATO-sfären så känner man igen sig i liksom hur de här systemen ser ut. Kommer man utanför det, då kan det se lite annorlunda ut.
Jag förstår det.
Då är det viktigt att man förstår vad det motsvarar liksom hos oss.
Ja, just det.
I Sverige så har vi och även då vår offentlighetsprincip, så den kan man ju liksom inte förhandla bort. Det kan vara en utmaning att förklara den.
Ja.
Det som brukar vara viktigt i alla sammanhang när vi träffar olika utländska motparter är säkerhetsprövning av personal och liksom och hur det följs upp. Det brukar vara en viktig punkt att diskutera, där man vill få bekräftat hur gör ni i Sverige.
Har ni vind i seglen nu med tanke på hur omvärlden ser ut och upprustningen av försvaret? Märker ni av det mycket?
Ja.
Ledande fråga.
det märker vi av. Någon har sagt att när man hade den strategiska timeouten, då hade man inga pengar och hur mycket tid som helst, och nu är precis tvärtom.
Ja.
Man satsar jättemycket pengar och det ska levereras helst igår.
Just det.
Så att det är ett oerhört tryck, det anställs mycket folk.
Mm.
Vi har utmaningar med ledtider i de här leveranserna, därför att det tar, industrin är inte heller riggad för det här. Tittar man bara på det här stödet till Ukraina och liksom produktion av ammunition, så industrin är inte riggad. Man arbetar inte liksom i tre eller fyra skift liksom dygnet runt med produktionen. Man får också utmaningar, tar vi stödet till Ukraina till exempel.
Mm.
Hur ska man jobba med försörjningstryggheten? Hur ska man jobba med logistiklinjerna? Försörjningstrygghet är ju grundregel 1A liksom när det gäller försvarsmaterielproduktion. Så där har man ju, det är inte bara att producera grejerna, de ska levereras också och de ska kunna underhållas.
Såklart.
Det är en jättestor utmaning.
Förstår ni. Strategisk timeout, det var ett bra begrepp för de där åren mittemellan.
Jag har snott av en chefsjurist.
Ja. Jag vet att du har en bakgrund inom IT-branschen. Du är systemvecklare i botten, tror jag. Och du har jobbat på Ericsson, du har varit IT-tekniker på Journalisthögskolan, systemanalytiker, utvecklare och projektledare på olika nivåer och IT-strateg. Hur såg steget ut från den delen av din yrkeskarriär till där du är idag egentligen?
Ja, man kan säga, jag pysslar med säkerhet idag. Det var väl inte det jag trodde när jag gick systemvetarlinjen på Uppsala universitet för 1000 år sedan, när man var ung och vacker och inte bara och. men i mitten av 90-talet redan då så kom jag in i EU-sammanhanget att börja jobba med det som då hette datasäkerhet.
Just det.
Och där företrädde jag Sverige i lite olika formeringar och gör så än idag, mm-hmm, som stöd till UDs NSA-funktion. Då. Men, mm-hmm, men det var väl mer konkret. Och sen också när det gäller att utveckla IT-system till utrikesförvaltningen, så liksom där hade man säkerhetsfrågorna dyker upp där.
Och inte minst, oundvikliga. Mm.
Oundvikligen och så. Hur man har säkra kryptografiska samband mellan UD i Stockholm och utlandsmyndigheterna. Men det var väl egentligen när jag gick över till säkerhetsenheten på förvaltningsavdelningen 2006-2007 som jag fullt ut började arbeta med säkerhetsfrågor. Mm. Då blev jag tillförordnad chef för dåvarande säkerhetssektionen som ansvarade för sambandscentralen, fysisk säkerhet och IT-säkerhet i regeringskansliet på förvaltningsavdelningen. Så det var ett stort hopp.
Ja, verkligen.
Och då på den vägen är det.
Mm-hmm, på den vägen är det. Ibland brukar vi här i podden diskutera det här med att ha polisiär bakgrund eller grön bakgrund, erfarenhet från försvaret. Och om det är viktigt för att vara en proffsig säkerhetschef. I ditt fall är det snarare kanske intressant att veta om du har stor nytta av din IT-bakgrund i ditt nuvarande arbete.
Ja, det har jag ur den aspekten att IT-projekt, man planerar, man har en projektplanering för leverablerna i ett IT-projekt och det är inte ovanligt att det blir förseningar. Säkerheten, det är inte heller ovanligt att man inte planerar för liksom hur man ska hantera säkerhetsaspekterna i det här informationssystemet som ska etableras. Och den erfarenheten har jag ju med mig. Mm. Så att blir vi på säkerhetsskydd på FNV, liksom, när vi kommer in i det här så brukar det vara en av de första sakerna som vi vill försöka lyfta fram till berörda projekt. Hur har ni tänkt omhänderta säkerheten? Hur är det med som milstolpar i er projektplan?
Just det.
Så att det inte blir 5 i 12 att ja, just det, vi vill ha ett godkännande också innan vi sjösätter systemet och så kommer Säk och sätter yxan i
det. Ja, precis. Hela projektet. Ja. Mm. Nej, men smart. Då har du lite nytta av det ändå.
Ja, absolut. Ja.
Fungerar det bra, tänker jag, att kombinera säkerhet, informationssäkerhet och säkerhetsskyddsarbete, tycker du?
Ja, jag tycker att det fungerar bra. Som jag sa tidigare så jag har liksom haft förmånen att kunna få själv liksom kombinera och mappa ut och fördela graserna i liksom de här olika områdena. Mm. Även om en nackdel är att det kan bli väldigt mycket.
Ja.
Det säger att det blir en hög arbetsbelastning. Mm. Då. Så. Och sen tror jag att en annan nackdel för arbetsgivaren är väl också om man uppfattas eller blir en slags nyckelperson. Mm. Ingen är ju oersättlig, men om man spänner över så många kompetensområden strategiskt så att man blir en nyckelperson, och då blir det sårbart.
Ja,
blir sårbart för arbetsgivaren. Mm.
Men finns det någon fördel med att ha alla tre ansvarsområden på sitt skrivbord?
Ja, men det är ett jätteintressant område. Det är roligt.
Ja.
Det är stimulerande.
Ja. Ja. Vad är mest stimulerande då, skulle du säga?
Jag tycker mötet med människor och det relationsskapande är det mest stimulerande. Mm. Och även att det är komplexa problem som är utmanande, men också det är roligt att lösa den typen av problem som jag tycker kräver också en hel del pragmatism faktiskt.
Mm, kan tänka mig det. Mm. Finns det något som får dig att ledsna?
Ja, alltså oaktat säkerhet eller inte. Så, alltså, jag tycker förutfattade meningar och liksom trångsynthet är träligt.
Ja. Det är inga vackra egenskaper. Nej, någonstans.
Ja, och sen, visst, säkerhet, ibland måste det vara svartvitt, men, Men världen är ofta inte svartvit, och då är det här med pragmatism och det, liksom, relationen och dialogen kommer in. Jag tycker det är jättestimulerande.
Mm, mm. Och hitta vägarna emellan. Ja. Där, liksom. Ja. Saknar du inte skruv- och mutterarbetet som jag tror misstänker att du sannolikt hade när du jobbade med IT-utveckling?
Inte så mycket. Det som var tillfredsställande där var att man hade liksom lite svickiga programmeringsproblem och, liksom, och sen så löste man ut dem och tyckte att det blev riktigt snyggt. Det var ju liksom, vad ska jag säga, det var stimulerande för självkänslan.
Ja, just det.
Det var kul att lösa. Jag var långt ifrån den vassaste programmeraren, men liksom, det var roligt att knäcka den typen av problem.
Mm.
Det skulle jag kunna sakna.
Mm. Mm. Ja, samtidigt har du sagt att det strategiska arbetet är jättestimulerande, så jag förstår att du trivs med det. Det känns ju ändå som steget, ganska spännande yrkesresa. Hur har du liksom tillskansat dig de kunskaper och den kompetens du har idag inom infosäk och säkskydd till exempel?
Ja, det är, alltså jag ska vara ärlig och säga att jag har inte gått några omfattande kurser och utbildningar.
Ajajaj!
Nej, men
jag skojar bara. Jag jobbar ju med utbildning också.
Jag vet det. Jag gjorde ett tappert försök. I början på FNV så pratade jag med min dåvarande chef. Det var någonting inom informationssäkerhet, och då sa han, nej, det behöver inte gå, för det där kan väl du redan.
Ja, och då sa du, jajamän.
Nej, men det har varit lång erfarenhet. Mm. Jag har jobbat med de här frågorna länge. Det, som jag sa, sedan mitten av 90-talet på olika sätt och vis. Och sen stegvis kommit in i det. Och
jag misstänker att du har besitter ganska stor nyfikenhet och intresse, och då skaffar man sig ju ändå kompetens.
Ja, absolut. Ja. Och sen så är ju också ett trick här i att man liksom bygger sitt nätverk och kontakter. Det är, och i den här branschen liksom, förtroende är det kostar att bygga förtroende.
Absolut.
Och det är dyrt att tappa förtroendet. Mm. Så att liksom förtroendet och kontaktvägarna ger kunskap och kompetens och erfarenhet.
Mm, perfekt ju. Vilka egenskaper har du som gör att du passar för just det här arbetet du har idag, tror du?
Jag är ganska duktig på att analysera, men jag gillar ju liksom relationsskapande. Jag är duktig på att liksom skapa och underhålla de här relationerna. Jag tycker också att ett viktigt verktyg i det här är humor.
Mm.
Säkerhet kan ibland uppfattas som tråkigt eller fyrkantigt, men humor märker både liksom internt och externt, även i det internationella sammanhanget, så är liksom humorn och skratten liksom det är en viktig egenskap. För ibland så blir den här världen väldigt skruvad.
Mm.
Och då är humor väldigt bra.
Det kan verkligen vara dörröppnare.
Ja, absolut.
Så. Och dina drivkrafter då, vad skulle du säga att de är?
Nej, men det är ju att lösa komplexa problem, att möta nya utmaningar. Det är en stark drivkraft, och sen också det här att få liksom träffa människor och ställa sig inför liksom upptäcka nya saker som man inte, jaha, det är så här det är, eller jaha, ni gör så. Det tycker jag är en bra drivkraft.
Mm, verkligen, superbra drivkraft. Om vi tittar på säkerhets- och informationssäkerhet, så kanske också säkerhetsskyddsarbetet då framöver. Vad tror du om arbetet de kommande 5-10 åren? Kommer det se likadant ut när man arbetar med de frågorna, eller kommer det att se annorlunda ut?
Nej, det är klart att det kommer att se annorlunda ut. Men jag tror att digitaliseringen som är idag, som går med en rasande fart, och liksom digitaliseringsstrategin som liksom finns ute i samhället, AI och vad man lägger för värderingar, det kommer att skapa helt nya krav på helt nya kompetenser. Det kommer också att ställa krav på att man har en helt annan reglering idag. Det kommer även att påverka liksom säkerhetsskyddsregleringen. Det här med NATO-inträdet kommer att påverka oss, inte minst hur vi ska kravställa säkerhetsskydd. Och Och det här stödet till Ukraina och Ukraina-kriget kommer också liksom att påverka hur vi, tror jag, samverkar internationellt inom försvarsmaterielområdet. Och jag tror och hoppas också att vi på sikt under den här perioden kommer att kunna arbeta mer ensat med hur vi kravställer informations- och cybersäkerhet. För det är otroligt fragmenterat idag. Och jag, från FNs sida så vet jag att vi har liksom drivit, och dels inom ramen för centret, en strävan mot att man etablerar någon form av nationell modell för informations- och cybersäkerhet som även inkluderar liksom säkerhetsskydd i det. För tittar man på hur lagstiftningen ser ut, så när ska du kravställa säkerhetsskydd, så liksom är man sin egen kock egentligen som myndighet, kommun eller region i hur man kravställer säkerhetsskydd, och det blir jäkligt dyrt.
Och spretigt.
Och så kan det inte vara. Tittar vi bara på Försvarsmakten och FNV, så har vi olika kravställningar på försvarsindustrin, och det blir kostsamt för inte minst skattebetalarna.
Just det. Det låter rationellt och bra, tycker jag. Nu har du ett väldigt brett ansvarsområde, men om du skulle ge 3 konkreta råd till landets säkerhetschefer kring infosäk och säkerhetsskydd, hur skulle det låta?
Ja, klassiken, lätt att göra rätt, tycker jag. Och sen praktisera dynamisk pragmatism och planera för det.
Ja.
Och sen apropå planering då, att man har slack i den långsiktiga planeringen för omvärldsförändringar med stor påverkan.
Ja.
Jag tycker liksom Ukraina-kriget, NATO-medlemskapet, och regeringens ambition är att liksom skänka en massa försvarsmaterial till Ukraina, liksom är 3 sådana faktorer.
Ja.
För vi har ju fått revidera hotbilden mot FNV och försvarsindustrin som följd av att vi i alla fall av Ryssland uppfattas som att vi indirekt egentligen är en krigförande part gentemot dem. Och att det påverkar våra skyddsvärden.
Spännande, tack för de kloka råden. Om vi blickar tillbaka, eller om du blickar tillbaka och tittar i backspegeln lite grann, vad tycker du har varit absolut roligast i ditt arbetsliv hittills?
Jag tycker att arbetet och alla möten på olika sätt och vis i de internationella sammanhangen har varit otroligt roligt och givande. Och sen när det begav sig här i slutet på 90-talet, så inom EU så skulle man etablera nationella säkerhetsmyndigheter som följde av att man skulle fastställa den första versionen av rådets säkerhetsbestämmelser.
Ja.
Och då skulle alla stater ha en nationell säkerhetsmyndighet, och då var jag en av dem som var med och liksom förhandlade de här säkerhetsbestämmelserna och hur den här nationella säkerhetsmyndigheten skulle byggas då. Och den landade in på UD så småningom. Och det var en legend på UD i alla fall då, som heter Bernt Fredriksson, som liksom satt vid rodet. Men det var en jättestimulerande tid.
Ja,
för man byggde någonting nytt och man visste inte riktigt vad det här skulle landa ut i.
Nej. Och så blev det bra, förstår jag.
Det blev bra.
Ja,
även om jag tycker att den borde kunna vara mer dimensionerad, och jag tror att den kommer att bli det i samband med det här NATO-inträdet.
Ja, det ser vi fram emot. Vilket skulle du säga är ditt absolut viktigaste verktyg i vardagen?
Ja, som jag sa tidigare, alltså
det
relationsskapande humorn.
Ja.
Jag tycker att det är...
Humor är ett bra verktyg.
Det är ett bra verktyg, det är ett bra recept.
Bra. Absolut. Nu har vi pratat om sånt som jag tror att du är ganska bekväm med. Men du jobbar ju statligt, och även om du har mycket att göra så misstänker jag att du har en ganska reglerad arbetstid. Så nu kanske du anar vart vi är på väg.
Ja.
Vi brukar ju känna våra gäster på pulsen lite kring livet utanför arbetet också. Och jag har inte hittat så mycket om dig, precis som det du sa. Du är inte så aktiv på sociala medier. Jag tror, nu får vi verkligen se om det här stämmer, att du gillar skidåkning. Att du har eller möjligen fortfarande spelar trummor.
Ja, lite research har jag gjort. Nej, men jag gillar skidåkning både på längden och utför. Jag har lirat trummor i lite olika band. Jag är väl en halvhyfsad rocktrummis. Och nu är det lite på paus. Men det har inte lagt pinnarna
Nej.
På hyllan.
Nej. Jag tror också att du gärna hänger med familjen. att du kanske har intresse eller haft av dataspel och gärna tar ett glas whisky eller ett glas rödvin?
Ja, whisky. Det var intresserad av whisky för ett antal år sedan. Nu är det lite mer rödvin.
Ja.
Barnen är ju utflugna överlag. Några pluggar på annan ort eller jobbar på annan ort. Jag har ju 4 knoddar.
Mm.
Sen så vi flyttade från Lidingö till Sala 2005.
Mm.
Där vi fick tag på ett fantastiskt hus från förra sekelskiftet. Så det har ju varit en hel del tid med det och pyssla. Så att, och vi trivs i Sala, eller Västmanlands Las Vegas som jag brukar kalla det för.
Just det.
Ja, men det har varit en bra avvägning mellan privatliv och lugnet i en småstad kontra att man har haft intensivt arbete i Stockholm och en hel del resor, så det har varit en bra avvägning, i synnerhet under liksom, när man har haft barnen hemma vid, så att säga.
Finns det något mer du gör för att få återhämtning då?
Nej, men det är ju det så tycker jag och min hustru om att resa. Nu när, liksom, när det bara är vi så försöker
lite
vi...
Lite billigare och enklare.
Billigare, inte
ja,
minst.
Ja, jag vet. Jag har 3 barn, vet.
Ja, nej, och sen nej, men träffa vänner, käka lite god mat. Det är också en hel del pyssel med huset.
Mm.
Sen har hustrun... Jag gick med ett svagt ögonblick på att vi skulle skaffa höns. Så vi har några höns hemma också, som det kräver väl inte så mycket underhåll, men de är ovanligt sociala små krabater.
Ja,
måste jag säga.
Får ni ägg också?
Jajamän.
Ja, härligt. Mm. Det måste ju vara mysigt.
Mm.
Thomas, jag tycker att det har varit jättespännande att höra mer om FNV och ditt uppdrag. Tycker du att jag har glömt att ställa någon fråga?
Nej, jag tycker väl att du har fångat det som är väsentligt. Jättekul att jag fick komma hit.
Mm. Jag läste på er hemsida att FNV upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. På FNV samlas specialister inom teknik, affärer, juridik och projektledning. Det är så FNV möter det svenska försvarets behov i fred, kris och krig. Det känns ju väldigt tryggt i dessa tider, tycker jag. Så fortsätt med ert viktiga arbete där.
Men tack.
Vi kanske har den stora glädjen att träffa dig på Forum Säkerhetsskydd i 4 juni om vi har tur.
Ja, jag hoppas det. Vi ska se hur vi kan sy ihop det.
Ja. Precis. Och nästa gång i podden ska vi spinna vidare på det här med försvar, men då är det en representant från en stor svensk koncern som medverkar. Har du någon lämplig fråga? Du behöver inte säga vem det är, men du vet ju vem det är.
Nej, precis. Nej, men frågan är då hur den här koncernen ser på om man är en enskild verksamhetsutövare som på egen hand bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
Mm, spännande.
Ja, det...
Jag tar med den.
Ta med den frågan.
Jag tar med den. Och nu blir det en riktig cliffhanger. Nu vill alla lyssna på nästa avsnitt också. Fram tills vi hörs nästa gång då med den här spännande representanten, så säger jag tack för att ni har lyssnat. Ha en riktigt fin påskhelg när det beger sig, så hörs vi snart igen. Tack för den här gången.
Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Secnet och Qnet.